Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkommen till Cancersnack. Jag heter Lotta och med mig har jag min kära vän Emma.
Ja, hej.
Hej. I den här podden så snackar vi cancer utifrån ett drabbat och ett närstående perspektiv. Vi kör igång.
Det gör vi, det tycker jag. Hej Lotta.
Hur är läget?
Ja, det är väl helt okej. Okay. Jag ska vara ärlig och säga, jag är inte jättetopp, men jag ska inte sitta här och vara jättenegativ heller, för jag orkar inte med. Men det är okej, okay. Det är kul att vara här och podda, det känns jätteroligt att få träffa dig och hänga med dig. Liksom.
Ja, men det tycker jag också. Det är alltid lika roligt när vi ska hit och spela in. Man är alltid lika motiverad för det här. Mm. Det känns alltid lika bra. Och jag mår helt okej. Okay. Ja, absolut.
Jag tror vi båda har kanske en sådär lite dag idag som är lite...
Ja, jag tror det. Exakt. Ja.
Jag är inte lika förkyld i alla fall, och det är ju skönt.
Mm.
Jag låter inte lika muppig.
Ingen är muppig idag, så det är skönt. Men du, vi pratade lite innan vi kom hit om att vi har fått lite reaktioner från det förra avsnittet.
Ja.
Och så tänkte vi att vi började det här avsnittet med att förlänga lite det vi pratade om sist. Du tog ju bland annat upp det här med din pappa.
Ja, alltså i förra avsnittet så berättade jag lite grann att min och pappas relationssvårigheter när jag blev sjuk, att det blev en krock mellan oss. Och jag har fått en fråga från en lyssnare som undrade egentligen vad det var som hände lite mer. Vi pratade ut om det, men vem var det som tog det första steget och hur gjorde ni det, undrar den här personen.
För du pratade i förra avsnittet om när du fick din diagnos, så blev det en krock med dig och din pappa, där han hanterade situationen på ett sätt och ville helst inte prata så mycket om det, medan du hade ett stort behov av att prata om det.
Precis.
Och att bli sedd i det. Och där hanterade ni det olika. Och det blev en krock där mellan er, och du berättade lite om, för de som inte lyssnat på förra.
Exakt. Tänker jag. Bra, för en summering.
Ja, och så pratade du lite om det, hur ni hanterade det och hur ni tog er ur det, för det har ni gjort och idag har ni en fin relation. Och då fick vi du fick en fråga från en lyssnare som undrade lite hur ni gjorde för att ta er ur den situationen.
Det som jag tror blev, som jag pratade och berättade om i förra avsnittet, var ju just att jag ville gärna prata om det och pappa ville inte riktigt göra det. Och hur möts man i det då? Det var ju mycket av den problematiken jag lyfte. Jag mådde ju otroligt dåligt under den här perioden, när du gjorde ju pappa också. Vi var ju båda, mådde ju väldigt dåligt över det här. Och jag gick, alltså under en period, när det här hade pågått länge, så kom jag in i en period där jag inte sov på en vecka. Jag hade jättemycket ångest och jag kunde liksom inte slappna av vad jag än gjorde. Och då kom ju jag till en person utifrån som kände både mig och pappa fungerade. Alltså hon sa ju att, men det här funkar ju inte mer, men du håller ju på att gå under. Nu måste det ske någon förändring. Vi måste göra någonting åt det här. För det, när man inte sover och när man går runt och har en sån ångest, så måste man, då kommer man till en punkt där man bara inser att shit, jag måste göra något åt det här. Det funkar bara inte, helt enkelt.
Och en stor anledning till att du hade de psykiska besvären, tycker du berodde på den relationen som du hade fått?
Ja, det var just så, alltså, det var ju det som gjorde att jag mådde så dåligt. Det var ju dels att relationen med pappa inte fungerade. Och att jag kände mig väldigt oförstådd och den sorgen jag bar på att, att inte få bli hörd och inte få känna mig förstådd, det gjorde att jag mådde psykiskt väldigt dåligt. Och den sorgen blev för stor att hantera, så att jag fick lov att ta itu med den och göra något åt det. Och det var här, och då var det, är det ju väldigt svårt om jag och pappa bara ska sätta oss ner och prata och försöka förstå varandra, som vi pratade om i förra avsnittet också, att man sitter själv med en kris och att den tar otroligt stor plats då. Då kan det vara svårt när det väl har blivit en krock. Hur kommer man över den där krocken? För det är som att man har ett, man står med ett hinder framför sig. Och, men blind leder blind, kanske jag ska säga istället. Alltså hur ska, pappa vill inte prata om det och jag vill gå i samtalsterapi och det vill inte han. Alltså det blev, vi stod i, vad säger man, moment 22 kanske. Svårt att veta hur man ska gå vidare. Så där var, fick vi en person utifrån som såg det här då. Som kände mig och pappa. Och fungerade väldigt bra som en medlare, kan man väl nästan säga. Så vi hade satt ner alla tre och pratade. Och det hon lyfte fram var ju väldigt tydligt att varken jag eller både jag och pappa vill varandra väl. Och vi vill båda att relationen ska fungera. Och bara att förtydliga det för varann. Att någon utifrån kunde komma och göra det tydligare för oss.
Ja.
Det var verkligen det som hjälpte oss. Att, ja, men okej, vi vill ju båda att den här ska fungera, den här relationen. Och vi vill båda att vi ska kunna må bra i relationen. Det var ju det den här personen hjälpte oss med. Och det var ju ganska mycket det, tror jag, som gjorde att det började lossna för oss. Och att vi därifrån kunde börja jobba på relationen själva. Att börja umgås igen och börja prata och då komma ihåg att, men gud, vi vill ju inte varandra illa, vi vill ju bara varandra väl. Och vi vill båda må bra i den här relationen. För det kan så lätt bli att man blir förbannad på varann och arg. Och både pappa och jag har varit svikna av varann. Eller känt oss svikna och oförstådda och sådär. Men så det tror jag var väldigt bra, att vi fick någon utifrån som bara påminner oss om att vi vill båda varandra väl.
Ibland så kanske man behöver en tredje person som ser att ni två står faktiskt här i ett moment 22 och kan inte lösa det här, för att ni ser inte problemet som den här tredje parten kanske ser tydligt.
Nej, och framförallt så var det ju just där, jag vill gå i samtalsterapi och det vill inte pappa. Och då var inte det en lösning för oss. Och det var inte heller en lösning att vi inte skulle prata om det. Så att jag tror att det varit väldigt viktigt där att det här blev ytterligare en lösning som vi inte hade tänkt på själva.
Precis.
Men som bara kom till oss. Och som blev väldigt bra. Det kan ju både han och jag känna idag.
Men sätta sig ner och prata och försöka reda ut är väl alltid det bästa egentligen.
Ja. Och ta hjälp av en medlare när det har blivit lite krockar.
Exakt. Verkligen.
Så kan man kanske komma över det hindret som man står framför. Och det känner vi att vi har gjort. Och det är otroligt skönt.
Skönt. Bra.
Hoppas det var svar på funderingen som lyssnaren hade.
Ja, men det tror jag det var.
Lotta, du berättade ju om hur du kan känna sig förväntningar från omgivningen i din sorgeprocess. Att du kan känna att du kan få reaktioner ibland. Att när man skrattar och är glad så kan det vara väldigt provocerande för omgivningen. Och sen när man är i sorg, att det inte blir samma reaktioner då.
Precis.
Och just att du pratade med en vän där om just den här biten och fick en reaktion från henne. Visst är vi rätt ute då?
Ja, men precis. För det pratade vi om förra avsnittet. Och vi fick ju en del reaktioner från lyssnare som kände igen sig mycket i det här som vi pratade om då. Och det är jättekul att höra tankar och reaktioner ifrån er som lyssnar. Och sen fick vi också en reaktion på att vi kanske dömde den här tjejen som sa det till mig att... när jag sa att jag mådde bra och ändå kunde känna genuin lycka fast att det bara har gått 4 månader, så sa hon att var bra att du kunde göra det, men jag skulle inte kunna göra det efter 4 månader bara. Jag hade inte varit lika stark som du. Och att vi kanske dömde henne lite väl hårt och att hon förmodligen bara ville väl. Och det håller vi ju absolut med om. Det kanske inte framkom, men absolut så ville den här tjejen bara väl. Och hon menade absolut inget illa alls. Jag tror mycket ligger i mig själv för att samhället ser ut som det gör vad det gäller sorg. Det finns vissa normer i samhället som man har typ undermedvetet. Jag har alltid kämpat ganska mycket med mitt samvete. Dels när jag levde med min man och även nu, att så att minsta lilla reaktion ifrån omvärlden känns. Och vissa dagar så kan jag ta det här, vissa dagar är jag mer stark och då tar jag inte åt mig. Medan andra dagar så är jag inte lika stark och då tar jag mer åt mig. Så att jag förstår att hon inte ville väl, eller att hon ville väl, och att det är liksom inte, utan jag tror bara att det är mycket kvar i dagens samhälle.
Mm. Hur man ska vara när man är i en sorgeprocess.
Precis, ja. Vissa normer och sådär. Det här gamla sorgeåret, kyrkliga, som var liksom att man skulle gå svartklädd som änka ett år och titta ner i marken. Mm. Någonstans så liksom ligger det kvar en viss liten del i det som säger att det inte riktigt är okej att skratta och vara glad när man går igenom sorg, och att det kan bli så här missförstånd att jaha, men gud, har hon, vadå, hon redan kommer över nu och nu är det frid och fröjd och det nu är allt lugnt igen, och så är det ju inte. Och jag tror man bara kan gå till sig själv i hur man hanterar sin sorg och vad man är kapabel att göra.
Vad man känner i stunden, tänker jag också. Att, alltså där man är, för känslor kan man ju inte styra över.
Nej,
de måste få, om man har alla känslor, de måste få ta sin plats.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att man, alltså att omgivningen, när det är någon som befinner sig i en kris, så måste man tänka på vad det är man säger.
Mm.
Och jag tror, i och med att det är så pass svårt att förstå, så tror jag det är dumt att lägga in sin egen värdering i jag hade inte gjort si, eller jag hade inte gjort så, eller jag hade aldrig orkat, eller jag hade inte reagerat på det sättet.
Nej. Mina hjärnspöken satte igång. Jag kanske inte borde skratta just nu. Jag kanske inte borde ha genuina glada dagar, för jag är fortfarande i en stor saknad och det vill jag att folk ska förstå. Alltså du vet att man blir liksom nästan lite och tror liksom inte att jag bara nu mår bra hela tiden och att jag inte liksom, det här rör mig inte, alltså förstår du, det liksom sätter igång.
Men som du sa i förra avsnittet, oj, gör jag fel nu?
Mm, precis.
Den känslan ska man inte behöva ha
över
hur man beter sig eller är i sin sorg. Och det är väl det, vi vill ju någonstans med den här podden också lyfta frågor och också skapa diskussion, att man ska, för det här är så komplexa, jag vet inte hur många avsnitt jag har suttit och sagt det, att det är komplexa frågor.
Mm.
Men det är ju precis det är. Mm. Och man kan vända, det är som att man vänder på en sten. Man kan vända den hur många gånger som helst och det finns olika sidor och vinklar och det är väl någonstans det vi vill med den här podden, att faktiskt väcka funderingar. Hur gör jag i en sån här situation och hur bemöter man? Alltså det här är stora och svåra frågor. Och det vill vi ju diskutera. Så det är ju bra med reaktioner. Jag brukar alltid säga det när jag har fått de här frågorna, men hur möter man någon med cancer? Och jag brukar alltid säga det, att ärlighet, säg, vet du inte vad du ska säga så säg det. Jag har ingen aning vad jag ska säga nu. Jag tycker det här är jätteläskigt eller jättejobbigt eller, eller jag blir mållös. Eller, vad det än är man tänker, så tror jag att det är så mycket bättre att man säger det än att man bara kniper tyst och inte säger någonting.
Vi tänkte så här att vi ska ha det här avsnittet till att försöka ge lite, vad ska man säga, råd eller tips kring ett par, tre saker.
Mm.
Och det är din rätt till second opinion som cancersjuk. Att du bör kräva att få en patientansvarig läkare. Och lite vad som finns för organisationer att vända sig till. Och lite vad som finns för stipendier att söka hos de här organisationerna.
Ja, för jag tänker också det vi har varit inne lite på nu, det är ju så här stödet från omgivningen och allt sånt där också. Hur man inte går in i samma.
Mm.
Och det är ju det, i organisationer kan man ju hitta väldigt mycket stöd, också så här stipendier. Och, så det känns som en väldigt viktig del att lyfta när det gäller cancer.
Ja, absolut. Ska vi börja lite där, vad det finns för olika organisationer som vi har haft erfarenhet av och som har hjälpt oss mycket?
Mm, det tycker jag.
Vi får väl börja med Ungcancer då, såklart. För det känns ju som vi har pratat väldigt mycket om redan i podden. Vi har ju båda fått väldigt mycket hjälp av dem. Och de ligger oss varmt om hjärtat. Så är det bara.
Verkligen.
Det är ju en organisation som vänder sig till unga vuxna emellan 16 och 30 år.
Blir du medlem innan du fyller 30 så får du vara medlem till 35.
Exakt. Så att det är, de har, man kan få samtalsvän med personer som har varit med om liknande saker som man kan få mailkontakt med. De har olika medlemsträffar där man kan komma på fikaträffar. Det finns, man gör lite olika saker. Ibland bovlar man, ibland tar man en promenad, ibland kör man på bio, ibland så käkar man brunch. Det är lite olika, ungefär en gång i månaden. Finns i många städer i Sverige, inte i alla.
Nu är det ju väldigt utspritt. Mm. Nu har de ju träffar nästan. Ja, men det är ju över hela Sverige verkligen.
Mm.
Gå in på ungcancer.se. Där hittar ni ju all information om den här fantastiska organisationen och vad de gör.
Ja.
Men just att de vänder sig till närstående och drabbade. Ja. Alltså att det är båda de delarna, och det tycker vi är jätteviktigt.
Mm.
Vi är nog väldigt färgade av den organisationen, ja, också, tror jag. Just det här att alla känslor är tillåtna och fokus på livet. Och
De har ju lite olika stipendier också man kan söka.
Precis.
Så gå in och kika på det. Man kan söka ekonomiskt stöd som drabbad. Man kan söka rehabstipendier i form av olika saker man kan göra som rehabilitering, som närstående och drabbad. Men gå in och kolla på ungcancer.se.
Där hittar ni ju allt om de här medlemsträffarna. Olika, de har rehabläger, de anordnar festival. Mm. Och ja, olika workshops helt enkelt. Det finns hur mycket som helst som man kan hitta där. Och de tar också upp mycket vårdfrågor som de har olika kampanjer.
Mm.
Dels det här när vi hade Martin här i studion och gjorde det här avsnittet med Kolla bollarna.
Mm.
Det är ju en cancer som står bakom den kampanjen. Just att lyfta testikelcancer. Så de är ju väldigt duktiga på att lyfta just cancerfrågor och jobba för där det är brister i vården idag. Att försöka fylla upp dem.
Precis. Vad finns det mer för? Du hade koll på någon organisation.
Ja, jag skulle vilja tipsa först och främst om en sida som heter cancercentrum.se. Jag var in där och googlade runt lite inför det här avsnittet. Just. Och på cancercentrum.se så kan man klicka sig vidare till patient och närstående. Alltså går man in på cancercentrum.se så kan man klicka sen på patient/närstående. Och klickar man där så kan man gå vidare till patientförening, eller föreningar står det. Och klickar man där så får man upp en hel lista med olika organisationer, föreningar och förbund som vänder sig till olika, det är alltså organisationer som vänder sig som rör cancer. Då är det allt från blodcancer till alltså gynekologisk cancer. Jag är ju till exempel medlem i den här Svenska hjärntumörföreningen. Och det är ju då en förening som vänder sig bara till folk som har till patienter som har hjärntumör. Och otroligt viktigt och bra. Och just på den här listan så kan ni hitta massa olika, beroende på vad du har själv för cancer, så kan du hitta andra, många av de här organisationerna och föreningarna och så. Där finns det ju andra, precis som i en cancer, där man kan få träffa andra och prata om, man kan få dela med sig sina erfarenheter, få kontakt med andra. Samtalsvän har ju väldigt många. Vissa av dem har ju träffar och också mycket information. Du kan också få svar på väldigt mycket av dina frågor om du tittar på de här olika hemsidorna. Så kika på cancercentrum.se och sen patientföreningar. Och så kan du då titta, har du till exempel blodcancer, klicka då på den länken på blodcancer, så kan du hitta förening vart det finns i närheten för dig där du bor.
Mm.
Och också vilken hjälp du kan få. För jag tänker det, just att det är otroligt bra oavsett vilken cancer man har. Att det kanske kan vara skönt att träffa någon som har samma cancer. Mm. Oavsett om det är hjärntumör eller prostatacancer eller ja, nu kommer jag inte på, alltså Hodgkins lymfom eller bröstcancer eller vad det än är. Så i den här listan hittar du alla som vänder sig mot, ja.
Jättebra att det finns samlat.
Men precis, en samlad lista över olika cancersjukdomar och deras föreningar helt enkelt.
Jättebra.
Så den listan slår jag ett stort slag för.
Mm.
Sen hittar jag där även en organisation som heter Randiga huset.
Mm.
Och det är en ideell verksamhet som ger stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Och det känns ju som någonting som är otroligt viktigt. Och jag tänker också på våra lyssnare, om det kanske är någon som har cancer, som har förlorat sin förälder i cancer, eller alltså, tänk så här, en par familjer som kanske nyss har förlorat sin partner men som har barn. Och så här, hur pratar jag med mina barn om deras mamma eller pappa som inte finns längre?
Mm.
Hur har man ett sånt samtal? Vad säger man? Och på Randiga huset så kan man få hjälp med de här bitarna och förstå bättre vad ett barns och ungdomsbehov är i sorg och hur man hanterar det, vad man kan säga.
Mm.
Och det tyckte jag var otroligt viktigt och väldigt bra. Bra organisation, den verkar bra. De har också träffar i Stockholm och Göteborg, om jag inte ser fel nu. Men så den kan jag rekommendera verkligen. Att jag tror att den kan vara väldigt bra för familjer som går igenom dödsfall och sorg. Att få hjälp i det, för det måste ju vara något som är så otroligt svårt. Att veta hur man ska hantera, hur pratar jag med mitt barn om det här? Eller hur gör vi i familjen nu?
Det låter som en fantastisk organisation.
Ja, väldigt viktigt känns det som att det arbetet de gör. De jobbar ju även för att lära, alltså så här, med utbildning och fortbildning inom kommuner och landsting och även privat sektor för att öka kunskapen kring hur barn bearbetar sorg och vad de har för behov helt enkelt.
Wow, skitbra.
Jättebra, verkligen.
Mm.
Ja, och jag ska väl säga det, den här listan som jag nämnde på, för den är ju just för patienter.
Mm.
Så för patienter är det ju väldigt bra. Men sen kommer vi också till närstående sidan. Och där kanske du har något bra, Lotta.
Jag vet att det finns en sida som heter cancerkompisar.se där man kan, jag tror att man kan blogga där inne som närstående. Och man kan även hitta andra i liknande situation. Och som närstående då. Och få samtalsvänner och sådär. Nej, det är ingen målgrupp där. Utan det är, för det finns en sida som heter Nära cancer också, men det tror jag är för unga vuxna närstående. Där man har någon som har i sin närhet som har drabbats av cancer. Men cancerkompisar, de sträcker sig till alla, oavsett ålder. Så jättebra. Det är ju superbra.
Mm.
Det jag tycker saknas på närstående sidan är för, jag vet inte hur mycket det finns för drabbade, men det skulle finnas mer där också, alltså i rehabläger och sånt, alltså där man jobbar mer konkret på rehabilitering. Det skulle det ju behövas finnas ännu mer. Men det finns ju lite som drabbad man kan söka. Jag vet att Cancer och Rehabfonden är en fantastisk organisation där man kan vända sig som drabbad, där man kan få åka på rehabveckor och träffa andra i liknande situation och så. Och ungcancer har ju också rehabläger för, de har ju både för närstående och drabbade.
Exakt.
Men det skulle, där skulle jag vilja slå ett slag på att det skulle behövas finnas ännu mer för närstående.
Ja.
För att åka iväg på rehabveckor även för närstående.
Mm.
Det tycker jag saknas idag.
Det gör det, och jag håller verkligen med där, och jag tror att det är just det här lasset man drar som närstående, att det kan komma långt efter, och att man när man har någon som är sjuk i sin närhet och man är otroligt involverad i den personens sjukdom och vardag, så tar det så otroligt på energin. Det är som att man ständigt går runt på sina reserver.
Mm.
Och man behöver ju då som närstående också ibland få en paus. Att bara komma iväg och faktiskt ta hand om sig själv.
Mm.
För att man lägger så mycket fokus på den som är drabbad, att man vänder ut och in på sig själv.
Absolut.
Och där känns det ju som att, jag vet inte om det finns speciellt mycket där idag för närstående.
Nej, det gör det inte. Det finns inte mycket tyvärr.
Det är... Och det skulle behövas?
Ja, det skulle verkligen behövas. Och alltså rent allmänt så skulle det behövas ännu mer sådana insatser både för drabbade och för närstående i samhället än vad det gör idag. Och det finns ju bland annat liksom knappt någonting inom sjukvården som man kan söka. De ger ju, sjukvårdens kuratorer så ger ju tips på olika stipendier man kan söka och så som när man drabbas av cancer. Men de är ju inte så många tyvärr. Det är ju en bit som det behöver jobbas på. Men det här Cancer Rehabfonden är ju också en, som jag sa, en organisation som man kan vända sig om som drabbad då. Så in där och kika också.
Ja, för de anordnar ju såna här läger. Ja, sen precis. Har de även olika workshops och aktiviteter. Mm.
Superbra.
Föreläser också för att sprida kunskapen. Mm. Och det är där vi, Lotta, alltså, när vi sitter och pratar om det här, just när vården tar slut, när man är färdigbehandlad eller sjukvården är väldigt dålig på rehabilitering överlag. Mm. Det finns i princip ingen alls. Tittar jag på mig själv också så har ju inte jag fått speciellt mycket hjälp där, utan det var hem och lev ditt liv nu. Och det är ju väldigt så det, ofta det är så.
Precis.
Så det är ju någonting vi hoppas ska kunna bli bättre. Mm. Och det görs ju framsteg, men vi kan väl trycka på det lite mer tycker jag här.
Ja, absolut.
Ja, men det är väl lite tips. Men som sagt, ta tag i penna och papper och skriv ner cancercentrum.se. Klicka på patient närstående och där hittar du patientföreningar. Och där kan du då i listan hitta en organisation eller förening som vänder sig till just din cancerform som du har. Ja. In och kika på hemsidan så hittar du all information där vad det gäller stöd och vilken hjälp du kan få.
Nästa ämne som vi tänkte prata om idag är ju det här som är väldigt omdiskuterat. Det här med att ha en patientansvarig läkare, PAL som det kallas. Där har ju både du och jag mycket erfarenhet av att det har man ju typ inte. Eller hur, Emma? Nej. Och jag tänkte bara berätta lite vad det är som gäller idag. Och det är ju så att en PAL, det införde man 1991. Att man skulle ha en patientansvarig läkare. Och det här blev en hälso- och sjukvårdslag. Och det skulle ha som syfte att främja kontinuitet och patientens anknytning till en viss läkare. Då. Att patienten hade den här kontinuiteten och en tillit på en och samma läkare. Det här togs bort från lagstiftningen år 2010. Och då så ersattes det av en fast vårdkontakt som det heter. Och det är ju alltså en då som ska ha ansvar för samordningen kring patienten. Det som är tänkt då är ju att den här vårdkontakten ska utses av verksamhetschefen. Och det här, det ska göras om det är nödvändigt för patientsäkerheten eller om patienten önskar det. Och där så uppstår ju då en tröskel för att det här införs för varje patient. För att det är ju inte varje patient som ens har koll på att man kan ha en sån här fast vårdkontakt. Nej. Och önska det till ens läkare. Liksom. Det gör man ju liksom inte. Och den här fasta vårdkontakten, den behöver heller inte vara en läkare. Utan det är bara vid livshotande tillstånd som den här vårdkontakten då behöver vara en läkare. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Alltså idag så saknas ju faktiskt oftast någon som har ett övergripande medicinskt ansvar för patienten som har en kronisk sjukdom eller en allvarlig komplicerad sjukdom. Och det blir ju då att alltså konsekvenserna av det här blir ju att patienterna skickas runt utan att ha, alltså det är ingen som har den här medicinska helhetsbilden. Man får inget tillit till läkaren som man har om man får träffa olika varje gång. Det är ju det allra bästa är ju såklart att ha en och samma läkare hela tiden som känner till hela ens historia, hela, alltså det medicinska, allt runt omkring, allt som har varit. Det skapas tillit, det skapas liksom en, ja, det är ju bra på alla sätt och vis.
Verkligen.
Och där har ju både du och jag, min man hade ju säkert hur många olika läkare. Jag tror att det var ett halvår som han hade samma läkare. Och då upplevde ju vi att allting fungerade väldigt bra. Kommunikationerna mellan sjukhus som var fungerade. Uppföljning fungerade. Allting kunde liksom vara i en mer helhet. Mycket bättre än då hon gick på mammaledighet och vi träffade en ny läkare i princip varje gång.
Mm.
Jag minns en gång då vi satt och väntade i väntrummet. Då hade vi kanske träffat tre olika läkare vid de tre tidigare tillfällena som vi hade varit och träffat, skulle få besked eller sådär. Och då satt vi och väntade i väntrummet i säkert 20 minuter och sen så när vi fick komma in så bad han om ursäkt, då var det en ny läkare. Han bad om ursäkt och menade på att det var ju en hel del att sätta sig in i och läsa journalen och sådär. Så att han var tvungen att läsa igenom först ordentligt så att han visste lite mer. Bara det inger ju inte så mycket förtroende att den här människan känner inte alls till oss. Och då min man fick också så här beskriva då varje gång vi träffade en ny läkare hur han mådde, hur liksom dra allting snabbt från början så att han bara skulle få höra det från honom också. Och det blir inte så bra.
Där är det ju ett jättestort problem. Där kan jag känna igen mig otroligt mycket. Jag tror att det är också jättevanligt att det är många vårdkontakter som är inblandade. Dels när man är sjuk, men dessutom då man hela tiden ska träffa nya läkare. Så blir det en otrolig påfrestning och det blir inte speciellt bra kvalitet i vården heller.
Nej, det blir ju liksom klurigt när man har en allvarlig cancer.
Mm.
Och varje gång så måste man gå igenom sin sjukdomshistoria.
Ja.
Och alltså, jag vet att vissa läkare kunde vara så här, det var ju två gånger du hade blivit opererad, eller hur? Visst var det, för jag har läst lite. Nej, det var fyra gånger. Ja, okej. Det blir inte så bra och man skapar inte speciellt mycket förtroende.
Det är jätteviktigt med förtroende och för jag tänker det alltså, som vi har pratat om förut, att när man hamnar i såna situationer, man drabbas av cancer eller blir närstående till någon med cancer, så är det så otroligt viktigt att man kan känna en trygghet i vården.
Mm.
Att man får ett förtroende för de som är vårdgivare och de som man har kontakt med. Om de då hela tiden byts ut så kan det inte skapas någon relation eller förtroende där.
Mm.
Och det är också svårt, tänker jag, att få ut bästa möjliga vården om man hela tiden får en ny kontakt.
Mm.
Och man får sitta och dra den här bakgrundshistorien lite snabbt. Mm. Vad som hände, när jag blev sjuk, hur mår jag, vad känner jag av som drabbad.
Ja.
För det där känner jag igen mig så otroligt mycket, att jag har haft många olika läkare ända tills jag sa att nej, nu får det vara nog. Jag vill ha en och samma läkare. Det här funkar inte.
Fick du det då?
Ja, jag har fått det efter det. När jag satte den foten och sa att det här mår inte jag bra i och det här funkar inte. Det kan inte vara så här.
Mm.
Jag hade olika onkologer, jag hade olika neurologer.
Mm.
Och sen har jag min neurokirurg i Uppsala som har varit med mig från dag ett.
Mm.
Men henne har jag ju bara kontakt med när jag ska opereras. Mm. Eller har opererats. Annars har jag ju inte det. Utan då är det ju neurolog i och med att jag har min sjukdom i hjärnan. Och hon kan ju inte svara på vissa saker som gäller just min cancerdiagnos. Och då är ju, så att för mig har jag haft jättemycket frågor kring min cancer. Har jag insett så här med åren. Som jag kanske inte, just när det gäller prognos och sådana saker. Som jag inte har fått svar på. För att det har inte min neurolog kunnat svara på. Utan då har jag behövt prata med en onkolog med. Och just när de byts ut hela tiden också. Dels att man är i olika faser i behandlingen och i sjukdomsskedet. Eller vad säger man, vardagen. Beroende på var i stadiet man är. Om man behandlas eller är färdigbehandlad. Eller går på rehabilitering eller hur det ser ut. Så har man ju kontakt med olika. Man har inte kontakt med en onkolog om man inte behandlas.
Mm.
Eller står inför en behandling. Men just där, när jag begärde att få en och samma läkare få kontinuitet i vården, så har jag fått det. Mm. Det har inte varit några konstigheter.
Nej, vad bra.
Men jag hade ju ingen aning om att man hade rätt till det.
Nej.
Och hur ska man kunna kräva någonting när man inte vet att man har rätt till det? Man har rätt till en och samma läkare, man har rätt till second opinion. Man har, när man inte vet rättigheterna.
Jag tog det för givet att man skulle ha en och samma läkare om man blev cancersjuk idag. Det tog jag för givet. Och sen när jag kollade upp det här så har ju den här lagen avskaffats. Den finns inte längre, att man ska ha en patientansvarig läkare. Och den tycker jag är... Om man har en allvarlig cancersjukdom så borde den vara självklar, tycker jag. Mm. Man har rätt till en fast vårdkontakt. Jag var jättepå också på min mans läkare att vi skulle ha en och samma. Jag påtalade det varenda gång som vi träffade en ny. Mm. Tyvärr blev det ändå inte så. Utan det var ändå en ny varje gång. För att det var också resursbrist. De skulle vidare. De skulle vidare på massa olika andra tjänster. Och mamma ledde hit och dit. Så det var liksom ingenting som de heller kunde göra. De förstod oss alltid jättemycket. Men de kunde liksom inte göra någonting åt det heller. Så det var jättefrustrerande, för att hur mycket vi än liksom ropade och viftade med armarna så gick det inte resursmässigt.
Där står de, vården med bakbundna händer, om det är resursbrist eller om det är någon som ska gå på mammaledighet till exempel. Då är det ju svårt att göra någonting åt det.
Ja, men det är ju det, absolut.
Men så är det. Just men... att den man får då sen efteråt. För jag hade en jättebra läkare som jag kände mig väldigt trygg med, och äntligen kände att här kan vi nu bygga en relation och att hon kan få följa med mig här framöver. Hon visste, första gången jag träffade henne så tror jag att jag bröt upp totalt och bara grät och grät och grät och berättade mina dåliga erfarenheter som jag har i vården och kände att det kan inte fortsätta så här. Så nu måste jag måste få en och samma.
Mm.
Då fick jag ha henne några månader ända tills hon skulle gå på mammaledighet. Då.
Mm.
Sen fick jag en ny. Då sa jag samma sak till henne, så här, vad mina behov var, och det är att någon följer mig, att jag har kontinuitet i vården.
Mm.
För att det påverkar hur jag mår så otroligt mycket, och det påverkar också vården jag får. För att har jag en läkare, har man en läkare, alla en läkare som är insatt i ens fall och journal och sådär, bakgrundshistoria och vad som har hänt, som du sa, så här, hur många gånger man opererats eller vad man har för fysiska besvär, så är det klart att vården blir bättre. Det säger ju sig självt. Så där måste det ju bli bättre. Den här resursbristen, det är ju helt galet. Jag blir så frustrerad över det här, för att det är inte okej. Det är sjuka människor det handlar om. Och det är livsviktigt, sådana här saker, att det verkligen fungerar och att det är en bra vård.
Ja, men absolut. Och det måste ta på en politisk nivå. Att man börjar diskutera det här på ett mer seriöst sätt, tycker jag.
Ja.
Så att det stramas åt verkligen, för att det är en otroligt viktig bit. Men det vi kan säga, som man kan göra som vårdtagare eller vad man ska säga, det är väl att försöka, om man orkar sätta ner foten och liksom kräva att ha en och samma läkare. Vi vet ju, och vi har hört från många håll, att det är ofta det är som vi är inte ensamma om att du och jag. Det är ju bara sjukt också att vi båda, min man hade massa olika läkare och du också haft det.
Mm.
Bara där ser man ju att det brister.
Det är ett mönster.
Ja, och det har vi hört från så många olika håll. Så att det är ju vanligt. Men att man försöker, om man orkar, sätta ner foten och bara nej, men att man ska ha samma, man ska kräva det. Man ska ha samma läkare.
Ja, och jag har ju lärt mig väldigt mycket just efter det mötet. Mitt första möte med min nya läkare som jag fick då, att berätta vad är mina behov.
Mm.
Det här behöver jag, det här behöver jag, det här och det här.
Mm.
Var väldigt tydlig med det mot din läkare. För att då kan det också vara lättare att ge dig det du behöver. Mm. Och det har jag fått sen dess med de läkarna. Och det har blivit så här stående grej jag kör varje gång jag får någon ny vårdkontakt eller om jag börjar en ny samtalsterapeut. Det här behovet har jag.
Mm.
Kan du ge mig det? Mm. Nej. Nähä, okej. Då vill jag ha en ny eller en annan.
Mm.
Eller, för då vet också läkaren vad som krävs av den och vad den måste rikta fokus på i situationen.
Absolut, det är jättebra.
För alla patienter är olika.
Precis, när man förklarar faktiskt hur man känner och vad man behöver för att det ska bli mer trygghet för dig och så. Det är våra råd kring det och lite vad vi har sett, vad det är som gäller idag. Just det här med fast vårdkontakt och att det faktiskt inte finns någon lagstiftning i en PAL idag, vilket är otroligt synd, för det tycker vi skulle vara väldigt bra. Det tror jag skulle strama åt den här biten bra.
Ja, det är klart.
Med en ordentlig lagstiftning kring det. Men vi tänkte gå vidare lite på också det här med att du som cancerpatient har rätt till second opinion.
Vad gäller där idag, Lotta?
Då du har en allvarlig livshotande sjukdom och får ett utlåtande om kring din diagnos eller behandling från din ansvariga läkare till exempel, så har du rätt till att få även ett nytt utlåtande ifrån en annan läkare.
En ny bedömning.
En ny bedömning som tittar på din situation från början och gör en egen bedömning och ser inte till den tidigare läkarens bedömning utan en helt ny bedömning. Och det här behöver absolut inte vara inom det landsting där du är, utan det kan vara ett annat landsting också. Det här är ju någonting som man har för att skapa trygghet bland annat i patientens situation. Att man litar på att den läkaren som har gjort sin bedömning har gjort en rätt bedömning. Jo, är det så då att man som patient har ett visst önskemål om en viss specialist eller vårdenhet, så ska då hemmalandstinget tillgodose patientens önskemål så långt det går. Så att man ska verkligen försöka göra så att det här går att ordna. Det är viktigt att komma ihåg det. Att man har rätt till en second opinion. Att man, om man inte erbjuds det, så är det bra att fråga om det. Just för att få höra det från flera håll. Det kan ju vara så att läkare sätter olika, alltså så att de inte riktigt gör samma bedömning. Eller så gör de det, och då kanske man kan känna en ökad tillit och förtroende för att det faktiskt är rätt diagnos. Så det är viktigt att komma ihåg att man har den rättigheten som patient.
Jag tänker också att det kan ju ge svar på frågor som man kanske har som drabbad. Mm. Även som närstående också.
Ja.
Just att få höra det från en till läkare, att de säger samma sak eller om de säger olika saker, att man kanske kan få lite mer svar. Så jag har tänkt när det gäller min, för jag funderar själv på att göra en second opinion. Jag har inte gjort någon, men alternativet finns ju. Men just ja, där jag tänkte att man kan få mer svar kanske. Går man i tankarna själv på att göra en second opinion, den du ska prata med är ju din ansvariga läkare. Så jag tänker att det är alltid bättre att slänga ut frågan.
Verkligen.
I värsta fall får man ett nej, men då får man väl också fråga varför har jag inte rätt till en? Precis. Eller varför anser du att jag inte har rätt till en ny medicinsk bedömning från en annan läkare, oberoende av vad den nuvarande har sagt?
Precis. Jag kan ju ta ett exempel från mig och min mans erfarenheter. Då var det så att han en gång hade fått tillbaka sin cancer med full kraft. Jag vet inte om det var tredje omgången, som han hade gjort två stora operationer efter två återfall. Och nu så hade han fått ytterligare ett återfall, och det var under en period där han inte hade haft någon behandling. Han hade svarat bra på behandling innan, men nu hade han haft uppehåll från behandling ett tag, och då hade han fått tillbaka om det var 4 små tumörer som satt avgränsat i levern. Och då pratade vi med hans onkolog om det här. Och som bara på en gång avfärdade liksom alla möjliga chanser till operation, utan tyckte bara att han skulle få behandling nu och sen inget mer med det. Och då så ville ju vi såklart att en annan läkare också skulle titta på det här, och då framförallt hans kirurg som vi har väldigt stort förtroende för, som kände min man väldigt bra. Och då ville vi att remissen och röntgensvaren skulle skickas till hans kirurg. Det är fruktansvärt, men de vägrade. Så var det. Onkologerna vägrade att skicka iväg den här, de här röntgenbilderna till hans kirurg, och det vi fick höra var att det här är inte, en kirurg tänker bara kirurgtekniskt och tänker inte på sjukdomsbilden, utan tänker vad är kirurgiskt möjligt. Mm. Så det kändes ju som att de fullkomligt, vad ska man säga, alltså inte tog deras kompetens alls på allvar. De tog inte våra ord på allvar, och de, jag menar, även om det var så att det kändes som att onkologerna var rädda för att det skulle bli en operation, för de tyckte inte att det skulle vara en operation för det här, för de tyckte förmodligen bara att det skulle förvärra.
Mm.
Och då menar de på att kirurgerna kommer kanske välja att operera, och det vill inte de. Men fortfarande, vad vill vi? Det känns som att det glömdes ju bort liksom, att ta in våran del i det här. Och det var bara en fråga mellan olika läkare. Och sen så såg man inte till vad min man faktiskt ville. Och när han faktiskt frågade onkologen hur många gånger som helst, kan inte skicka bilderna till kirurgen, för jag vill veta vad de säger. Jag vill vara med på den här konferensen som de alltid har inför en operation, och se, finns det en möjlighet, eller vad säger de? För att jag litar väldigt mycket på min kirurg, och jag vill att han ska se det här. Det slutade med att de skickade aldrig några bilder. De ville skicka vidare dem för en second opinion till en annan onkologklinik som skulle göra ett utlåtande på vilken behandling det skulle vara, om de har satt in rätt behandling eller inte. Eller rätt, men alltså om de anser att det skulle varit en annan behandling än vad de här ansåg. Mm. Så det var det de kunde erbjuda. Så att vi fick aldrig iväg chans till second opinion till hans kirurg. Utan vi ringde själva till hans kirurg som fick tag i bilderna, för att han hade en vilande remiss där sedan tidigare. Och han fick på något höger tag på röntgenbilderna. Och det här gjorde då så att hans vilande remiss som var sedan tidigare blev aktiv. Och han kunde vara med på den här stora konferensen som de sitter med. Där är det onkologer med. Onkologer, röntgenläkare, kirurger som tittar på det här. Och de i det teamet ansåg att min man kunde opereras, för det här satt väldigt avgränsat. Och de ansåg att han kunde vinna tid genom att få en operation.
Mm.
Det slutade med att han opererades och blev tumörfri och förmodligen köpte till sig ännu mer tid. Så det är ju faktiskt en skräckhistoria, och det är verkligheten.
Ja.
Jag vet inte hur arg jag har varit för det här. Det känns fruktansvärt att man inte blir sedd i den här situationen, och att de lyssnar på en. Att det blir liksom som en prestigekrig mellan olika sjukhus typ, eller en pengafråga, för det kostar mycket att skicka iväg en specialistremiss och få en operation för vårt landsting, som ju var ett helt annat landsting än den här kirurgen satt i.
Mm.
Jag vet inte vad det beror på, men här glömmer man ju helt bort patienten.
Ja, det är det jag sitter och tänker nu också när jag har lyssnat på dig. Ja.
Vi blev ju totalt förbisedda i det här. Och det är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt att man ska... Det är förmodligen inte många som orkar hålla på så som vi gjorde. Att vi krigade oss till det, och att vi själva ringde, att vi tog tag i det och att vi stod på oss. Det är inte alla som orkar det. Nu är vi unga typ och orkar det. Liksom. Men är man...
Det spelar ingen roll.
Men vi var i en sån situation där vi orkade det. Jag krigade liksom. Men många gör inte det, och det är fruktansvärt, och det är så skrämmande.
Ja.
Och det känns typ som man sitter och ljuger, men det här är bara, det är från verkligheten.
Mm.
Tyvärr.
Och det vi också fick höra var liksom att de tyckte att vi skulle skicka den här second opinion till en annan onkolog. Och att man då inte fick hur många second opinions på sig som helst. Men de tog ju valet till second opinion. Alltså de tog hans val och ville skicka det till en annan onkolog. Och menade på att man inte får hur många som helst. Nej, men vi har ju inte ens, alltså, vi har inte ens fått välja, utan ni har valt till oss. Och sen menar ni att då kan vi inte skicka också ett till en kirurg, för man får inte hur många som helst. Så det är liksom, alltså, vi blev ju inte lyssnade på för 5 öre. Mm. Och förtroendet rasade.
Mm.
Det är liksom, vi kunde inte, vi var inte kvar där sen, utan vi bytte klinik.
Det som är så, alltså jag menar, det är ju ändå ni som är, borde vara i centrum. Er röst är ju så otroligt viktigt att bli hörd i det här. Mm. För så är det ju att när man står inför en operation eller inte, så är det ju patienten själv som bestämmer, ska jag göra det här eller inte. Mm. Läkarna kan, de kommer med rekommendationer, men det är du som patient som får välja.
Ja,
ska man ta rekommendationen eller ska man avstå? Mm. Vilken väg vill jag gå? Där tycker jag det är otroligt viktigt att man faktiskt lyssnar på patienten. Och det blev ju, där blev ju verkligen inte ni lyssnade på.
Men det vi i alla fall ville ha sagt var att man ska veta sin rätt till second opinion då man har en allvarlig cancersjukdom. Att man alltid kan föra det på tal och diskutera det med sin läkare. Den kan komma med rekommendationer och så, men du har alltid rätt till en second opinion när du har cancer.
Ja, exakt. Jätteviktigt att få sagt så att fler och fler vet om det.
Mm.
Funderar du på en second opinion? Prata med din ansvariga läkare helt enkelt. Mm. Det är ju det bästa man kan göra. Mm. För att då kan man få en om ett utlåtande bedömning om man vill ha det.
Ja. Vi vill försöka få ut lite information kring olika saker, vad man faktiskt kan kräva. För det känns som att man får inte allt framserverat tyvärr idag. Det är inte så det är, utan man måste typ ta reda på väldigt mycket själv idag. Mm. Och vi vill att ni ska få lite mer kött på benen vad det gäller såna här bitar och veta era rättigheter. För att eftersom att allting inte bara kommer kanske serverat, så är det viktigt att veta det och veta vad man faktiskt kan kräva. Hoppas att ni har fått med er någonting ifrån vårt babbel idag.
Ja, men vi hoppas väl att det här avsnittet i alla fall kan ge lite hjälp på vägen. Vad det finns för stöd och man kan få i en sån här situation, men också vad man har för rättigheter.
Mm, precis.
För det är en djungel, allt det här att försöka sitta och botanisera sig i det här. Det är otroligt mycket djungel att ta in också. Ja. Bara att sitta i en sån här situation och då sätta sig och googla på internet och hitta diverse. Det kan vara för mycket.
Ja.
Men vi tackar väl för idag helt enkelt och hoppas att ni kan ta med dagens avsnitt och göra något, få något bra utav det helt enkelt.
Och vi har ju så himla spännande gäster på gång.
Ja, det har vi verkligen.
Så vi ser jättemycket fram emot de kommande avsnitten. Mm. Så hoppas jag att ni lyssnar på oss och in på iTunes och recensera vår podd gärna, för då gör det så att fler hittar till oss, och det vill vi ju.
Och prenumerera också, så får ni varje vecka när det är nytt avsnitt ute, så får ni er en app.
Ja. Följ oss på Instagram, där heter vi Cancersnack, samma namn på Facebook, och vår mail är cancersnacket@gmail.com.
Sen vill vi också bara tacka till alla som har hört av sig. Vi får otroligt mycket fina mejl och meddelanden.
Ja.
Tack så jättemycket för att ni lyssnar och för att ni delar med er och verkligen öppnar er. Det värmer våra hjärtan.
Jättemycket.
Jättefint.
Det gör att vi vill och orkar fortsätta.
Nej, men så vill vi också påminna om samarbetet som vi kör med War on Cancer. Det är ju en social medieplattform som jobbar för att förbättra.
Ja, men de kommer jobba med olika bitar. De kommer jobba med mental bearbetning som inte finns så mycket inom sjukvården idag för både närstående och drabbade. Man kommer kunna dela med sig av sin story där och skapa sin blogg och ta del av andra stories. Och de kommer även att kunna ge information kring hälsa, fitness och kost och sådär, där man kommer kunna liksom hjälpas av varandra. De står väldigt mycket för så empowerment och man kommer kunna finna inspiration på den plattformen, och den har ju en ny lansering i juni. Vi tror att den kommer bli grym.
waroncancer.com.
Ja.
Där kan ni alltid köpa de här armbanden som vi samarbetar med dem om.
Exakt, och de finns i guld, silver och roséguld. Och använd Cancersnack när ni ska beställa dem, så får ni fri frakt. Det står War on Cancer på dem och de är jättefina. Så in där och beställ ett armband. Tack så jättemycket för idag, för att ni lyssnade.
Tusen tack. Så hörs vi nästa vecka.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design.
Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.